Här börjar Louisiana Blues av James Lee Burke, inläst av Håkan Julander i översättning av Torkel Fransén för Jäntas. Jag skulle vilja tacka John Simon Guggenheim Foundation för dess generösa hjälp, och jag skulle också vilja tacka National Endowment for the Arts för dess stöd. Till John och Flavia McBride. Kapitel 1. Hennes hår är lockigt och gyllene på kudden. Huden vit i blixtarna från åskvädret som dallrar bortom pekanträden utanför sovrumsfönstret. Natten är het och andlös. Molnen som målade hästsvansar på himlen. En åsknall mullrar ut över bukten som ett äpple som rullar runt i botten på en trätunna. Och de första regndropparna slår metalliskt mot fläkten i fönstret. Hon sover på sidan och lakanet visar konturerna av hennes lår, höftens rundning, ena bröstet. I blixtarnas flackande ljus ser fräknarna på den nakna axeln ut som bruna fläckar i skulpterad marmor. Så bänds dörrkarmen upp av en järnstång som splittrar trät och två män med grova skor störtar in i rummet med pumpgevären beredda. Den ene är en lång haitier. Den andra är en sydamerikan vars hår hänger ner från huvudet i oljade lockar. De står vid fotänden av dubbelsängen där hon ligger ensam och sover och säger ingenting. Hon vaknar med öppen mun och tittar stort med ögon som ingenting förstår. Ansiktet är ännu varmt efter en dröm och hon kan inte skilja mellan sömnen och de två männen som stirrar på henne utan att säga något. Sen ser hon hur de tittar på varandra och riktar sina hagelbössor rakt mot hennes bröst. Hennes ögon beslöjas och hon ropar mitt namn som en våt bubbla som brister i strupen. Lakanet är hopsnärigt i hennes händer. Hon håller det mot brösten som om det skulle kunna skydda henne mot det grova haglet. De börjar skjuta och rummet tycks explodera i rök och eldslågor från hagelgevärens pipor, i förladdningar från patronerna, madrassstoppning, träflisor från sängen, sönderslitna lampskärmar och omkringflygande glas. De två mördarna är metodiska. De har avlägsnat jaktpluggen från hagelgevären så att de får in 5 patroner i magasinet. Och de fortsätter att skjuta och kasta ut de rykande hylsorna på golvet tills lagstiften klickar utan verkan. Därefter laddar de om. Lugna som män som just rest sig från ett gömställe och skjutit på en formering änder ovanför dem. Lakanet är sönderslitet, indränkt med hennes blod, intryckt i hennes sår. Männen har nu försvunnit och jag sjunker ner på knä bredvid min hustru och kysser hennes oseende ögon. Låter händerna glida över hennes hår och bleka ansikte. Tar hennes fingrar i min mun. En ensam droppe av hennes blod rinner ner för den splittrade sänggaven och blir en liten pöl på min hud. En blixt exploderar på ett öppet fält bakom huset. Insidan av mitt huvud är fylld av en våt svavelaktig lukt och åter hör jag mitt namn stiga upp som dämpad instängd luft som undslipper den sandiga botten på en damm. Klockan var 4 en lördagsmorgon och det regnade kraftigt när jag vaknade ur drömmen på ett motell i västra Baton Rouge. Jag satt på sängkanten i underkläderna och försökte gnugga drömmen ur ansiktet. Sen gick jag på toaletten och kom tillbaka och satt på sängkanten igen i mörkret. Det var 2 timmar kvar till gryningen, men jag visste att jag inte skulle somna om. Jag satte på mig regnrock och hatt och körde pickuppen till ett nattöppet matställe som upptog ena halvan av en nöjeslokal vid landsvägen. Regnet smattrade på förarhytten och det blåste en stark vind från sydväst över Atchafalaya-träsket som piskade palmerna och ekarna bredvid vägen. Västra Baton Rouge, som börjar vid Mississippifloden, har alltid varit ett ruffigt område med långtradarkaféer, tvivelaktiga spelhålor, barer för negrer eller arbetare. I öster ser man de belysta balkarna på Earl K. Longbron, rökplymerna som stiger upp från oljeraffinaderierna, siluetten av delstatssenatens byggnad i regnet. Baton Rouge är en grön stad.